Vad är det det innehåller det här förslaget nu till nya vapendirektiv?
Ja, det innehåller väldigt många olika saker. Allt ifrån nya gemensamma regler för märkning av vapen till hårdare och gemensamma regler för pluggning av vapen. Alltså när man destruerar vapen, att de förblir destruerade så att ingen kan bygga upp dem igen, så att säga. Men det innehåller även förslag om krav på att man måste förnya sina vapenlicenser var femte år. Förbud mot distanshandel, alltså, eller att man ens gör upp om affärer vad gäller vapen på distans, på internet eller på telefon. Och sen förbud mot ett antal halvautomatiska bössor. Det innehåller även mer än så, men det där är väl, kan man säga, best of.
Och vad är meningen med det här?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Kommissionen har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att de lägger fram sitt förslag som en direkt konsekvens av terrordåden i Paris. Och att man tror sig på något sätt kunna förhindra nya terrordåd genom att ha en hårdare europeisk vapenlagstiftning.
Och då vet vi ju genom forskningen att det är ytterst få vapen som kommer ifrån legala användare som används i kriminell verksamhet. Man kommer ju inte åt det här överhuvudtaget.
Nej, precis. Jag hade en påtalade ju riskerna med att öppna vapendirektivet redan för ett och ett halvt, två år sedan när Cecilia Malmström var ansvarig för den här typen av frågor, och hon hade ställt ett frågebatteri till alla EUs medlemsstater, och hon signalerade att hon var beredd att öppna vapendirektivet. Och då varnar jag henne för det, för att det är lite som att öppna Pandoras ask. Många av de här förslagen tycker jag nog är tokiga. Men det som gör mig mest nervös är kanske inte det som står i förslaget, utan det är alla nya, ytterligare tokiga idéer som jag vet att kollegor i Europaparlamentet eller enskilda medlemsstater har och vill passa på att driva igenom nu när de får chansen, eftersom EU öppnar vapendirektivet.
Vad är det för någonting?
Nej, men till exempel frågan om mentaltester utav den som söker en vapenlicens. Det vet jag varit på tapeten tidigare. Jag är helt övertygad om att det finns de som vill ha förbud mot fler halvautomatiska bössor än det som finns. Kanske rent av ett totalförbud än det som finns i förslaget. Det skulle inte förvåna mig om det finns många som vill förbjuda pistoler och hand överhuvudtaget. Revolvrar och så vidare. Så att jag är övertygad om att det kommer vara saker som jag inte ens kan föreställa mig här och nu, men som det finns enskilda ledamöter, enskilda medlemsstater som vill passa på att lägga fram nu när man har chansen.
Ja, blir det precis som i varje frågan då om det här röstas igenom, att svenska regeringen bara slår ut med armarna och säger att vi måste följa EU-direktivet?
Ja, det är därför jag försöker slå på stora trumman redan nu, för att se till att så många som möjligt vaknar innan det är för sent. För det var väl det en av problemen, tycker jag, när man har hanterat habitat- och artdirektiv, som har skapat problemen eller till exempel vargfrågan. Att det är många som är upprörda men lite fem över tolv innan, och att Sveriges regering inte protesterade när chans fanns. Och så försöker man liksom reparera i efterhand. Jag är lite nervös, ska jag säga, när jag sett de tidiga kommentarerna från både minister och Socialdemokraterna. Jag noterar till exempel att Socialdemokraterna har utnått pressmeddelande direkt när förslaget lades, där man välkomnade hela förslaget. Nu insåg man att man kanske har sluntit lite på tangenterna, så jag tror man tog bort det efter bara några timmar. Men även den ansvariga ministern Ygeman, som började prata om att han skulle kräva att Sverige får upprätthålla sitt undantag eller något sånt. Och det är orimligt av två skäl. Det första skälet är för att Sverige inte har något undantag, så det finns liksom ingenting att upprätthålla. Men det andra skälet är att så tar vi en förlorare. Om man redan på förhand har räknat med att inte ge Europa en bra vapenlagstiftning, utan räknar med att förlora och då få satsa på andra priset, nämligen att kunna försvara någon typ av undantag istället. Och det tycker jag är en alldeles för defensiv hållning i så här tidigt skede.
Men hur agerar du nu då? Du kan bara försöka skapa opinion. Någonting annat kan du inte göra.
Nej, men är det någonting jag lärt under mina 12 år här i Europaparlamentet, så är att vara en duktig Europaparlamentariker, det handlar långt ifrån endast, jag skulle säga nästan i allra minsta del, om att sitta i plenum och räcka upp handen. För jag är bara en av 750 ledamöter. Ska man vara duktig på det här uppdraget, då gäller det att övertyga andra. andra kollegor i Europaparlamentet, men också se till att så många av de som har intressen i den här frågan som möjligt reagerar och hjälper mig i det arbetet. Vi är 20 svenska Europaparlamentariker. Om vi står upp som en man i den här frågan och gör vår röst hörd gemensamt, då tror jag faktiskt att det kan göra en ganska stor skillnad. Men också om Sveriges regering tar frågan på allvar och driver den hårt, då tror jag att man kan göra skillnad. Nu räcker ju inte det, utan vi håller på till exempel i vår arbetsgrupp här för jaktfrågor i Europaparlamentet, så att försöka få fler länder och ledamöter som precis som jag i Sverige försöker göra samma sak i Österrike, Polen och andra länder. Och tillsammans tror jag vi kan åstadkomma en rejäl skillnad. Men då måste vi vara snabba, för att vi vet ju att det finns många som vill få igen det här direktivet i någon typ av rekordfart, just så att man inte ska hinna reagera.
Och hur snabbt kan det bli verklighet?
Ja, det är svårt att förutse, ska jag säga. Men om man håller den tidplan som har varit då, där man bara dagen efter att man presenterar förslaget börjar diskutera frågan med medlemsstaterna i ministerrådet, nu den 7:e redan ska upp och diskutera frågan här i Europaparlamentet, ja, då skulle inte förvåna mig om man siktar på att vara överens i den här frågan någon gång efter nyår. Och i sådana fall så kanske man vill ha en lagstiftning på plats som gäller ute i hela Europa och påverka människor i vardagen någon gång i slutet av nästa år.
Hur pass bra var det nu med facit i hand ur ett jägarperspektiv att vi gick med i EU?
Jag tror inte man kan bedöma EU bara utifrån frågan om...
Nej, men ur ett jägarperspektiv.
Om ett enda jaktperspektiv. Nej, men jag tror att, ska vara riktigt ärlig, så tror jag att även om det vore så att vi inte hade EU, så skulle det säkert finnas politiker som vill ha gemensamma regler runt om i Europa för vapen. Just på grund av att vapen tar sig över gränserna. Och jag är helt övertygad om att man skulle säkert ha några gemensamma miljökonventioner också. Så att egentligen så man får ju det EU som man förtjänar. Skickar vi dåliga politiker till EU, ja, då får vi dåliga förslag. Och har vi en dålig regering som driver dåliga saker i EU, ja, då blir det inte heller EU särskilt mycket bättre. Jag kan verkligen förstå den som är frustrerad och upprörd på de beslut som EU tar som rör bland annat jakt, men långt ifrån endast jakt. Det finns ju problem på många andra områden också.
Vad är ditt nästa steg nu då i vapenfrågan?
Mitt nästa steg är väl egentligen att försöka samla de jaktintresserade ledamöterna som finns här i Europaparlamentet, för att försöka få ledamöter från andra länder än Sverige. Det är ju inte bara i Sverige vi har jägare som skulle påverkas av det här, eller medborgare som blir upprörda över den här typen av orimlig jakt på jägare istället för jakt på illegala vapen. Så det är väl det första jag ska försöka göra. Sen det andra, som är nästan minst lika viktigt, är att försöka ligga på regeringen för att försäkra oss om att vi har en regering som faktiskt nu när tid fortfarande finns vågar ta strid för den här frågan. Än så länge har det bara svajat, och än så länge vet jag inte, har vi inte några tydliga besked från regeringen om vad man tycker i den här frågan. Och det duger inte nu när frågan redan har börjat behandlas inom EU.
Vi hörde Kristoffer Fjellner, moderat EU-parlamentariker. Jag heter Mikael Moilanen.